Hej alla och varmt välkomna till detta avsnitt av Jippie samtalar. Mitt namn är Almalga Valle och idag så ska vi prata om ny teknik och hur det förhåller sig till juridiken, främst vad gäller rättssäkerhet. Jag har fått det stora nöjet att ha med mig Markus Nardjavi, nybliven professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Varmt välkommen Markus, vad kul att du vill vara med här idag.
Tack så mycket, tack för att jag fick komma.
Först och främst så vill jag säga stort grattis till utnämningen och jag börjar med den klassiska frågan, hur känns det?
Ja, det är en jättebra fråga. Det var någon på ett uppsatsseminarium på T9 som sa, är det som att fylla år? Och jag tänkte att det är faktiskt ganska rätt. Det är precis som att fylla år, det blir en stor grej en dag och sen så det enda som händer egentligen är att man känner sig lite äldre och livet fortsätter precis som vanligt. Så att det, nej men det var roligt, det känns trevligt och hedrande på många sätt. Men livet är ändå ganska sig likt.
Jag har ju rätt bra koll på dig i och med att du undervisar på juristprogrammet, främst inom konstitutionell rätt och rättsfilosofi, men även då du är kursansvarig för det internationella magisterprogrammet i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter. Men innan vi börjar prata om ny teknik och rättssäkerhet så tänkte jag be dig att berätta lite om dig själv så att lyssnarna får veta mer om vem du är.
Ja, jag kan försöka. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om mig själv. Jag är uppvuxen i Kiruna. Jag jobbade tidigare som nyhetsfotograf i några år innan jag bestämde mig för att jag skulle bli jurist. Eller jag bestämde mig, det var egentligen min bror som tyckte att vi båda skulle bli jurister, så att vi sökte till juristprogrammet tillsammans och sen hoppade han av och lämnade mig ensam här. Så blev jag så småningom när jag hade tagit examen blev jag doktorand här vid Umeå universitet och sen har jag haft förmånen att få jobba här sedan dess, vilket känns väldigt lyxigt. Jag trivs väldigt bra. Jag är gift och har en katt. Räcker det?
Det låter jättebra. Om jag inte missminner mig så påbörjade du din forskarutbildning direkt efter dina studier på juristprogrammet vid Umeå universitet.
Ja, nästan. Jag gjorde ungefär ett år på universitetsledningens kansli som universitetsjurist först. Men annars
och, frågan blir då hur det kommer sig att du valde att börja forska efter att du var klar med studierna eller så snabbt in på.
Ja, det var egentligen det enda jobb jag kunde tänka mig när jag hade gått juristutbildningen, i alla fall på längre sikt. Jag minns att jag tror att på termin ett så hade vi sån här att det kom praktiserande jurister och berättade om sina jobb och ärligt talat så lät de flesta ganska fruktansvärda. Men så var Mattias Delén som är min professorkollega här i Umeå, han kom och berättade om hur det var att doktorand och då tänkte jag, men det där låter väldigt lockande. Och jag tror att jag var den enda i min grupp som tyckte att det lät lockande. De andra vet jag inte om de tyckte språkfrågor i EU-rätten var så fascinerande, men jobbet lät väldigt trevligt. Och sen under utbildningen så var det några lärare som tyckte att eller som uppmuntrade mig att söka forskarutbildningen och jag tänkte som, ja, men då gör jag det. Och jag har inte ångrat det en sekund, det är världens bästa jobb.
Du har gjort rätt val helt enkelt.
Ja, jag känner att jag har hamnat där jag skulle hamna.
Jättebra. Då tänkte jag fråga, eller passa på att fråga om du skulle berätta, eller skulle du kunna berätta lite mer om vad du forskar om?
Ja. En gång i tiden, för länge sedan när jag var doktorand, så brukade jag säga att jag forskade i tvärsnittet mellan konstitutionell rätt, ny teknik och säkerhet. Och det stämde då och sen har det visat sig stämma ända sedan dess. Så att jag har liksom kunnat passa in det där i det fältet. Och sen har ju de konkreta frågorna som jag studerar, de kan skilja sig åt lite grann mellan olika tonvikter. Så att jag har forskat om elektronisk övervakning. Sen har jag forskat lite om krisberedskap och sen har jag forskat om polisiära metoder, lite bredare bemärkelse. Och nu forskar jag om AI och automatiserat beslutsfattande inom polisiärt arbete. Så att det är alltid något slags tvärsnitt där. Och så är jag ju konstitutionell rättare i grunden. Så att när jag studerar de här frågorna så gör jag det utifrån ett konstitutionellt perspektiv.
Okej. För som sagt, du har ju forskat om förhållandet mellan ny teknik, säkerhet och konstitutionella rättigheter. Men vad var det som först fick dig att intressera dig just det här ämnet eller det här området?
Jag tror att det var, dels var jag en datanörd när jag växte upp så att jag liksom haft det i bakhuvudet lite grann hela tiden eller intresserat mig för de frågorna, men jag var bara hopplöst dålig på allt som hade med själva liksom Jag kunde inte bli programmerare för att jag var för dålig på matte och det var inte intressant och roligt. Så att den delen har liksom alltid funnits med mig. Och sen när jag då skulle skriva mitt examensarbete så gjorde jag det om den demokratiska kontrollen av säkerhetssektorn i Namibia. Så jag gjorde en fältstudie nere i Namibia och gjorde intervjuer. Och då kom man in på sådana här frågor om underrättelseverksamhet och hur man kontrollerar den. Och det var liksom det som drog mig. Men när jag då skulle söka till forskarutbildningen och göra om det här i en svensk kontext så blev det liksom mer fokus på tekniken. För att det kändes som att det var där många spännande frågor blev. Så det var liksom ingången i det. Och sen har det fortsätter komma ny teknik och det fortsätter komma nya problem som måste liksom undersökas. Så det har varit ett ganska tacksamt område att studera.
Den är ju i ständig utveckling också, och just av den anledningen så tänker jag att det är rätt så begränsad insikt hos många andra människor om just hur tekniken fungerar och vilken teknik som faktiskt finns där ute.
Ja, det kan nog vara så, men jag tänker att många kanske har ett intresse i själva frågorna eller så har man en insikt om vilka problem som kan finnas. Men det som brukar vara problem är att man inte riktigt pratar med varandra. Juristerna pratar med jurister och teknologerna pratar med teknologer. Och sen när man möts så blir det ganska mycket, vad ska man säga, missförstånd eller problem. Och min tanke eller min insikt som jag har haft under min forskningstid har väl varit att man måste jobba tvärvetenskapligt. Man måste jobba tillsammans med folk från andra discipliner för att man ska kunna liksom närma sig de här frågorna. Även om det är mycket som man kan göra som jurist så hjälper det om man har ett bredare perspektiv också.
Precis, och det är väl något du också har gjort i ditt arbete inom forskning också.
Precis.
Men om vi går över lite på de olika tekniska metoderna och vilka tekniker som finns där ute, så vad är det främst det är du har utvecklat? Eller ja, nu måste jag inte utveckla. Men utifrån de tekniska metoderna och den tekniken du har liksom närmare undersökt, är det något specifikt du har gått in på?
Alltså, i min avhandling så studerade jag när Säkerhetspolisen fick sina preventiva tvångsmedel. Och det är ju, vad ska man säga, elektronisk övervakning och avlyssning som man ägnar sig åt innan ett brott har begåtts eller innan man vet vem som är misstänkt för ett brott. Och på den tiden så var ju det någonting som växte fram precis när jag höll på att skriva om det. Sen har ju nu, alltså bara i dagarna, så diskuteras ju det här i termer av att man vill ägna sig åt sån preventiv avlyssning och övervakning även mot gängbrottslighet, alltså utanför terrorism och andra säkerhetspolisområdet. Så då var det ju liksom elektronisk övervakning och olika typer av övervakningsmetoder som jag var inne på. Sen fortsatte det där att jag studerade vissa tekniker och vissa specifika övervakningstekniker som såna här falska mobilmaster eller IMSI-catchers som de heter. Och i liksom, när man började diskutera dem så kom man också in på lite grann de här, vad ska man säga, de nya tekniker som finns för att bearbeta data, till exempel AI och maskininlärning. Och då hamnade jag liksom i det spåret till slut.
Och ja, som du nämnde så har du intresserat dig av algoritmiska svarta lådor. Vad är det och hur funkar de i praktiken?
Ja, just det. Det är ju egentligen ett begrepp bara för någonting som man inte riktigt vet hur det fungerar.
Precis.
Men jag använder begreppet algoritmiska svarta lådor. Det är inte jag som har hittat på det, utan det finns flera forskare som har pratat om det. Men det är egentligen hur, ska man säga, analysmetoder eller tekniska metoder, till exempel då maskininlärning, implementeras utan att man nödvändigtvis vet hur de fungerar. Och även om någon vet hur de fungerar så kanske inte allmänheten vet att de fungerar på ett visst sätt, eller juristerna kan inte förstå dem. Det finns bara de som har skapat dem som har förstått dem. Det som jag pratar om som algoritmiska svarta lådor är egentligen då tekniker som implementeras med bristande insyn eller bristande insikt om hur de fungerar. Och det är ett ganska brett, vad ska man säga, fenomen. Vissa av de här teknikerna kan ju vara det som vi brukar prata om som AI eller maskininlärning. Vissa liksom former av djupinlärning kan vara väldigt svår även för de som programmerar om att förstå hur de fungerar. Då brukar man prata om såna här svarta lådor. Men för mig som forskare, särskilt i rättsvetenskap och när man kommer från det konstitutionella hållet, så är man ju van vid att man kan slå upp lagboken och så förstår man vad som står där. Om man inte förstår det precis av det som står där, så kan man slå upp det i liksom rättspraxis och tolkas det, och så förstår man vad det ska innebära. Liksom så. Men när det gäller just övervakningsmetoder och ny teknik så hjälper det inte alltid särskilt mycket att läsa lagboken, för man förstår liksom inte. Man kan öppna för en användning av ett visst mandat. Det mandatet omsätts sedan i en teknisk metod, alltså en övervakningsmetod. Men vad den här övervakningsmetoden innebär för individen och individens rättigheter, det bestäms ju av, vad ska man säga, de tekniska förutsättningarna snarare än lagstiftningen. För lagstiftningen kan vara ganska bred, eller den kan vara ganska teknikneutral och inte vara så specifik i fråga om hur man får använda vissa tekniker. Och då finns det som ett tvärsnitt där som jag menar fortfarande då blir en sån svart låda. Vi kan inte alltid se vad som händer där inne, utan vi måste lita på antingen då myndigheterna eller de som skapar tekniken, eller i bästa fall då tillsynsmyndigheter som kan se vad som faktiskt pågår.
Och vad tycker du, eller har du sett att dessa algoritmiska svarta lådor används inom till exempel polisverksamheten i och med att du har gått in mer och undersökt just den myndigheten?
Ja, alltså absolut. Och jag tror att i vissa fall så är man inte alltid medveten själv om att de används eller finns där. I vissa fall är man väldigt tydlig. Så, men, polisen har liksom en ambition att kunna använda till exempel AI och maskininlärning för att bearbeta stora mängder information och så. Och då är det en medveten strategi. Man jobbar med att utveckla verktyg och man tar fram dem och så. I andra fall kan det vara så att det är kommersiella lösningar som liksom kommer in i polisverksamheten, där det verktyg som man kanske som har inslag av maskininlärning och AI, men som kanske man inte riktigt, man ser inte på det på det sättet. Eller så gör man det, men det är inte det som är centralt. Men i andra fall så tror jag att det är så att det finns moment i ett mer traditionellt, vad ska man säga, mänskligt utredningsarbete som sker med hjälp av mer eller mindre automatiserade funktioner som man inte tänker på. Det kan ju vara till exempel när polisen får stora mängder uppgifter om vem som har ringt vem, alltså vilka har kommunicerat med vilka. Så kanske man förut gick igenom manuellt i ett dokument och försökte matcha telefonnummer med varandra, medan man nu bara matar in det här i en dator och så målar den upp ett nätverk över hur kommunikationen har sett ut. Och den typen av mer automatiserade funktioner kan ju ha, vad ska man säga, inslag som man inte tänker på som, vad ska man säga, algoritmiska svarta lådor, men som man kanske inte förstår riktigt hur fungerar det här.
Precis, och skulle du säga att det finns någon lagstiftning eller föreskrift eller något liknande som till exempel då polisverksamheten följer? Eller saknas det någon rättslig reglering?
Nej, utan det finns ju, alltså det är en väldigt tydligt reglerad verksamhet. Det finns ju dataskyddsbestämmelser, alltså polisdatadirektivet som man måste förhålla sig till, och den har implementerats genom polisdatalagen eller brottsdatalagen. Det finns ju, jag menar, grundläggande rättigheter förstås, men sen finns det ju all den reglering som styr polisiära metoder i stort, förundersökningar och så. Men sen finns det ju liksom, och det är väl lite speciellt då inom vissa delar av polisens verksamhet, där man har en lite lösare reglering. Och det kan till exempel röra sig om underrättelseverksamhet. Det kan vara väldigt tydligt reglerat när man får använda sig av ett specifikt tvångsmedel. Men sen finns det ju det som rör sig utanför de tvångsmedlen. Till exempel så kan ju polisen i sin underrättelseverksamhet spana fysiskt. Man kan sätta sig med en kikare och titta på folk. Och det är i stort sett oreglerat. Och på samma sätt så kan man ju använda, så länge man följer dataskyddsbestämmelser, så kan man ju använda vissa typer av tekniska metoder för att analysera data. Man kan använda sig av vissa typer av tekniker för att övervaka, så länge de inte då faller in under något skyddat område. Och frågan är ju hela tiden, man måste komma tillbaka till, uppfyller man de grundläggande kraven som gäller för alla typer av intrång i den personliga integriteten? Finns det lagstöd? Är det nödvändigt? Är det proportionerligt? Så att det är en lite svår fråga, för det är ett väldigt reglerat område, men det finns delar av det området som är lite lösare reglerat. Och i de områdena så är det ju inte så att det uppstår ett svart hål där man får göra vad man vill, Utan där gäller ju fortfarande grundläggande rättigheter, det gäller ju fortfarande rättsstatlighet och sånt där. Så att när man närmar sig de här luckorna eller de här, vad ska man säga, lösare reglerade områdena, så brukar jag säga att det handlar inte om att de inte är reglerade, det handlar bara om att regleringen är mer otydlig eller utspridd eller svårare att sammanfatta.
Och har du sett i din forskning utifrån då den lösare regleringen på området ifall det har haft något negativt inslag på något sätt?
Det är lite svårt att veta för att det är så svårt att få insyn i alltså underrättelseverksamheten i stort. Jag tror, jag har en ganska hög förhoppning om att liksom, polisen ändå har en god medvetenhet om de rättsliga ramar de jobbar inom. Men det är klart att i vissa områden, alltså inom en förundersökning så har man ju ett helt annat förfarande. Man har en tydlig motpart som, eller liksom en tilltalad som har ett ombud. Man styrs också, man har åklagarmyndigheten som kommer in och agerar som förundersökningsledare om det är allvarligare brott. Det finns en lång rad rättssäkerhetsmekanismer som träder in. Och det har man inte i underrättelseverksamheten på samma sätt, för den är mer bara förutsättningslös och informationssökande. Det är först när den omvandlas till en straffprocess som de här rättssäkerhetsmekanismerna i stort träder in. Och det är klart att då kan man tänka att ja, men det gör inte så mycket för att den typen av verksamhet kommer ju sen att bli prövad eller liksom den informationen kommer ju att komma in i en process där man har den här typen av liksom, rättssäkerhetsskydd för individen då. Men samtidigt så ser vi ju att politiken och polisen i större utsträckning ser att för att bekämpa brott så är det inte längre kanske lagföring och rättegångar som är vägen framåt, utan vi ska förhindra de här brotten från att äga rum eller vi ska komma åt brottsligheten på andra sätt. Vi kanske ska dela med oss av uppgifter till Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, vi ska dra in pengar, vi ska beslagta bilar, vi ska slå till mot brottsligheten på sätt som ligger utanför den processen, den traditionella straffprocessen så att säga. Och då blir det ju kanske mer problematiskt i det att vi har en verksamhet som är ganska oreglerad just med avsikten om att när det här väl brinner till och liksom påverkar individen så kommer det här att prövas i rättegång. Men samtidigt så går vi runt rättegångarna och hittar andra sätt att använda uppgifterna. Och där tror jag kanske att det kan uppstå problem. Och det andra är väl att många av de här, ska man säga, integritetsintrången eller vad ska man säga, tekniska metoderna som används i underrättelseverksamheten, de kanske man inte alltid ställer frågor om eller är så medvetna om från försvarsadvokaternas sida. Var kommer den här informationen ifrån? Hur har den inhämtats? Hur visste ni att den här personens, att det här var den här personens telefon? Alltså, det kan finnas processuella aspekter som skulle vara värda att nysta i, men som man inte riktigt har kompetens eller insikt i att gå in och grotta i. För att de problemen är kanske inte så uppenbara utifrån liksom att försvara någon mot en brottsanklagelse, utan de är mer uppenbara om man tittar på det utifrån ett rättighetsperspektiv och rätten till rättvis rättegång utifrån ett bredare liksom Europakonventionsperspektiv eller så. Så det finns ganska många, det finns många dimensioner av den här problematiken, men de kan se lite olika ut beroende på var man befinner sig i verksamheten, tänker jag.
Men det egentligen handlar om alltså rättssäkerheten. Och skulle du säga att problemet faller i hur förutsägbarheten och transparensen ser ut, i hur informationen kommer fram, eller hur ser du på det?
Alltså jag tror att det finns, utifrån ett konstitutionellt perspektiv så tycker jag alltid att det är problematiskt om det finns en bristande förutsägbarhet, alltså att man inte riktigt vet vilka befogenheter har statsmakterna, hur kan de användas, i vilka situationer, mot vem. Det finns ett, liksom, det tycker jag är ett principiellt problem utifrån att den här förutsägbarheten är kopplad till legalitet och liksom lagbundenhet. För om det är oförutsägbart så är det också lite, då öppnar det upp för godtycke på något sätt. Men det är en mer principiell invändning, tänker jag. Sen finns det en andra aspekt och det är väl mer individens rättssäkerhet. Och där tänker jag att ett problem är eller ett problem kan vara i alla fall, att det är så mycket som händer liksom långt innan individen blir liksom inkopplad eller märker av att de är föremål för någonting. Alltså om vi tar en traditionell brottsutredning, du har gjort ett tillgreppsbrott, du har stulit någonting, polisen griper dig, de förhör dig, du får en försvarare, du går till rättegång, de presenterar sina bevis, du får svara på de bevisen. Det är en ganska liksom, allting är ganska komprimerat, allting händer inom ramen för det här. Men om du är föremål för elektronisk avlyssning eller övervakning under en längre tid. Det här samlas i olika typer av databaser som du inte vet om att de finns. Det byggs upp en kartläggning av dig som du behöver inte nödvändigtvis ens märka av det där. Men den dag som någonting händer och du blir liksom föremål för polisens mer koncentrerade intresse så skvalpar allt det där runt där. Det gör ju att det finns ett informationsövertag som kan bli ganska påtagligt. Och jag tror också att det kan göra att du hamnar i en situation där istället för att polisen då, eller brottsbekämpande myndigheter lägger fram, liksom ska bevisa sin anklagelse, så lägger de fram ett fakta som du sen ska liksom bevisa dig oskyldig från på något sätt. Jag tror, nu hårdrar jag, alltså jag drar det ganska långt nu, tillspetsat så, men jag tänker mig att den här den aspekten av det har vissa utmaningar med sig. Men sen är det den där andra som jag nämnde tidigare, att så mycket av den här informationen kanske inte används för ett brottsbekämpande ändamål, och då kanske det inte är rättssäkerheten i traditionell bemärkelse i termer av att försvara sig eller få liksom en rättegång eller så, utan det handlar om att du nekas a-kassa, du får inte bidrag, du kanske, ja, vad ska man säga, mer osynliga saker som du inte alltid riktigt är medveten om hur det påverkar. Det tror jag är en farhåga inför framtiden, att de här önskan från statsmaktens sida att förhindra, att liksom förebygga, att kontrollera sker på ett stadium där du inte riktigt har överblick eller har möjlighet att försvara dig på något sätt.
Men då tänkte jag också fråga samtidigt i samma bana helt enkelt är att alltså om du ser att den här användningen av algoritmerna och kartläggningen om det skulle kunna, alltså om det och den som skapar koden helt enkelt, om den har förutfattade meningar eller värderingar, att det kan komma att påverka hur kartläggningen helt enkelt ser ut.
Nej, men absolut, och det är väl en sån kritik som brukar riktas mot när man använder till exempel vad ska man säga, tekniska metoder med AI och maskininlärning specifikt, att man har någon som konstruerar en algoritm och så har den kanske inte är representativ för hela samhället i stort, en liten grupp som gör det här med sina liksom förutfattade meningar. Det är en kritik och jag köper den. Jag tycker att det finns problem där, att många av de här teknikerna utvecklas av en liten grupp, en liten elit i liksom Silicon Valley eller vars det nu är, som går in i det här med sina tankegångar, sina förutfattade meningar och sina föreställningar om världen. Men jag tror att en annan ett större problem, eller åtminstone ett lika stort problem skulle jag säga, är att även om man säger att de inte går in med några förutfattade meningar som lyckas liksom påverka den här, utan de lyckas förhålla sig neutrala, representativa och få till någonting som ser bra ut, så är inte, vad ska man säga, de datamängder som finns, som omger oss och som ligger till grund för att liksom fatta beslut med de här algoritmerna, den är inte neutral. Den data som omger dig kommer att se väldigt olika ut beroende på var du växte upp, vilken typ av utbildningsnivå du har, om du har behövt söka bidrag någon gång eller om du har klarat dig utan det, om du har rika föräldrar eller inte, vad du får för typ av jobb, var du bor, om du bor i ett utsatt område eller om du bor i en liten ort eller i en storstad. Och alla de här grejerna kommer ofrånkomligen att liksom få genomslag i de här, och det är inte alltid förutsägbart exakt hur det här får genomslag. Så även om vi har i bästa fall en helt neutral algoritm och vi har en bästa ambitionen när vi skapar den, så kan liksom data som helt enkelt representerar den redan existerande orättvisan i samhället, liksom bara förstärka och ska man säga, återskapa den orättvisan även i det här systemet. Så att när vi säger liksom, ja, men det är bättre att ha en dator eller en algoritm som gör det här för att de har inte fördomar som människor har, så kan vi inte komma ifrån att de fördomar som vi människor har eller de sociala strukturer som finns i samhället, de finns inbäddade i den här datan också. Och det kanske är svårt att se, det är svårt att förutspå hur det ska slå igenom, men man kan inte blunda för det på något sätt. Så det tror jag är ett lika stort problem, om inte större.
Vad skulle du säga att utfallet blir, eller är det någonting man har liksom en aning om sedan tidigare, liksom hur utfallet kan komma att se ut?
Det finns ganska lite exempel i en svensk kontext när det gäller den polisiära situationen, liksom. Men det finns exempel från andra länder. Till exempel i Nederländerna så används ganska mycket av den här typen av verktyg, och där har det väl väckts farhågor från bland annat Amnesty att det används på ett diskriminerande sätt, till exempel i vad ska man säga, riskanalyser av vilka som kan tänkas, alltså vilka bilar som skulle kunna vara involverade i sådana här kringresande stöldligor, där man menar att den här algoritmen har egentligen bara lärt sig att titta efter utländska bilar från vissa länder. Det är liksom så smart är den, och sen så blir de då föremål för poliskontroller i större utsträckning än inhemska bilar eller inhemska bilägare, trots att man inte statistiskt sett kan se att den ena gruppen är mer benägen att begå brott än den andra. Det råkar bara passa in på bilden av liksom den brottslighet man är ute efter, till exempel då. Det finns andra exempel från Australien bland annat, där man försöker förutspå vilka som kommer att börja begå brott, alltså som inte har gjort det ännu men som kan bli aktuella att liksom bli kriminella. Där den har visat sig vara ganska snedvriden i termer av att den pekar ut ursprungsbefolkningen, man pekar ut personer från vissa typer av områden mer än andra. Och det kanske är naturligt utifrån den data som man har matat den här med, men effekten är ju att man förstärker vad ska man säga, en polisiär inriktning som i praktiken blir diskriminerande där, och dessutom kan liksom förstärka det man letar efter. Ja, men om vi tror att den här gruppen någon gång i framtiden kommer att begå brott, och sen så letar vi väldigt, väldigt aktivt efter brott i den gruppen, så kommer ju det att visa sig att, ja, men vi kommer att upptäcka om de begår några brott. Och så får vi bekräftat att algoritmen stämde, det var den här gruppen som begick brott. Men den stora grupp som vi inte har tittat på kanske begår precis lika mycket brott, men vi ser inte den. Och det där kan ju få en effekt då av att man bara förstärker vad ska man säga, de förutfattade idéer som algoritmen har, eller den modell som algoritmen har strukturerats efter, liksom, på något sätt. Så att de problemen kan man absolut se. Och ett annat problem som man kan peka på är väl exempel från bland annat USA, där man försöker förutspå också på individbasis då, vilka personer som kan komma att vara involverade i gängrelaterade skjutningar, till exempel, där man i princip utsätter de här personerna för livsfara i och med att man gör interventioner som kan tolkas av omgivningen som att man har liksom, vad ska man säga, kallat för polisen eller liknande, trots att man egentligen bara är ett föremål för någon slags algoritmisk rekommendationssystem eller vad man kan säga. Så det finns ganska många dimensioner, men än så länge så finns det ganska. Jag har inte sett några riktigt tydliga exempel på hur det här kan slå i en svensk kontext, men jag tror det är nog inte så långt borta att vi får några exempel på hur det kan se ut.
Du har ju även studerat användningen av så kallade IMSI catchers. Vill du börja med att beskriva vad IMSI catchers är och hur de används?
IMSI catchers är enkelt uttryckt en falsk mobilbasstation. Den låtsas vara din operatörs mobilmast, och sen så får den din telefon att ansluta till den istället för den riktiga masten, och då kan man använda det här på olika sätt. Man kan ta reda på vilken telefon du använder, man kan ta reda på om du är i ett visst område, och man kan också ta reda på vem du ringer eller vem du försöker ringa till. Och beroende på vad de här har för funktioner så kan man i vissa fall också ta del av innehållet i kommunikationen, men det blir svårare och svårare i takt med att mobiltelefonerna blir bättre krypterade. Men i grund och botten är ett vad ska man säga, ett övervakningsverktyg för att identifiera förekomsten av vissa mobiltelefoner i ett visst område.
Okej, okay. Och i sådana fall, vilka problem skulle du säga finns med just den användningen av IMSI-catchers och utifrån då specifikt kanske kravet på legalitet?
Man kan väl säga så här att hade vi haft ett lagstöd för användning av den här metoden så hade det kanske inte varit så stora problem. Man kan hämta in vissa typer av data som man kan hämta in med andra metoder också. Den är lite mer, om man använder till exempel elektronisk övervakning eller övervakning av elektronisk kommunikation så kan man ta reda på vem som har befunnit sig i ett visst område och vem de har ringt och så där. Den här är lite mer finkornig. Du kan titta på en mindre yta. Det är i princip en jämförbar typ av teknik. Men det som är problemet med IMSI catchers är du behöver inte gå till en mobiloperatör och fråga om den här typen av uppgifter. Normalt sett om polisen vill veta vem du har kommunicerat med eller var din mobiltelefon har varit så måste man hela tiden vända sig till din operatör och få de här uppgifterna. Och då måste man hänvisa till ett lagstöd. Vi har rätt att hämta de här uppgifterna på grund av det här. Men den här metoden är en liten låda som du köper. Och den gör det här utan att du behöver gå förbi någon. Och det här gör ju att polisens behov av att peka på ett lagstöd minskar. Och ett ytterligare problem är att det inte finns något lagstöd i svensk rätt för att använda den här lådan så att säga. Och det här har offentliga utredningar visat under många års tid, alltså mer än 15 års tid tror jag ungefär. Där man har pekat på behovet av att tydliggöra, vad ska man säga, lagstödet för det här eller att införa ett specifikt lagstöd för det här. Men det har inte kommit någon sån utredning eller de utredningsförslag som har lagts har inte lett till någon lag. Så i praktiken så har man inget lagstöd för det. Men de används fortfarande och då hänvisar man istället till sin egen interna föreskrift för hur de här ska användas. Och det håller liksom inte konstitutionellt utan här, givet att det är ett ganska långtgående intrång i den personliga integriteten så krävs det då både lagstöd med viss förutsägbarhet och vissa begränsningar av beslutsbefogenheter och sånt där. Och de finns inte idag.
Bara där har jag massa frågor. Det är egentligen svårt att diskutera alltså hur bra koll har man egentligen på den interna alltså polisiära dokumentationen egentligen av detta i och med att vi människor eller vi andra individer runt om i samhället inte har någon aning om hur de regleras internt.
Nej, och det kan ju vara svårt. Ett tag hade polisen en ganska bra hemsida där alltså de publicerade sina olika typer av interna riktlinjer eller men interna regler och annat material som man kunde ta del av. Den har blivit lite sämre. De har tagit bort vissa av de här grejerna. Så det är lite svårt att veta. Problemet med just den här, vad ska man säga, interna regelverket är ju att den inte har någon. Det finns ingen delegation av den där befogenheten från riksdagen ner till polismyndigheten att använda just den här tekniken eller den här metoden. Och det gör ju att den här interna regelverket är ju inte egentligen särskilt mycket värt i konstitutionell mening åtminstone. Det är ju bra att de har interna regler för hur den ska användas så att det finns någon slags beslutsstruktur och liknande, men den har ju liksom den har ingenting att stå på så att säga.
Ja, men jag tänker, vad blir resultatet då? I och med att om vi tar den polisiära verksamheten, vad blir resultatet efter användningen av IMSI-catchers och det till exempel sker en straffrättsprocess? Vad händer då med den informationen? Blir den giltig?
Ingenting skulle jag säga och där är problemet två problem. Det ena är ju att det som man hämtar in med en IMSI-catcher är ofta information om vilka till exempel mobiltelefoner en misstänkt använder eller om de befinner sig på en viss yta. När man utför spaning så vet man att ja, men om mobiltelefonen är i det här huset så är nog personen i huset. Så det är ett, vad ska man säga, ett stödverktyg för andra åtgärder. Så att när man då väl vill kanske ta reda på mer om vad den här personen gör så kanske man använder då alltså avlyssning av elektronisk kommunikation eller övervakning av elektronisk kommunikation. Och då tror jag inte att domstolarna som ger tillstånd till det är så bra på att fråga, men hur fick ni reda på vilket IMSI-nummer den här telefonen som man hade har? Det frågar man inte om, utan de begär tillstånd för att avlyssna en viss telefon med ett visst IMSI-nummer eller ett visst mobilnummer. Och så ställer man inte den där frågan, hur fick ni informationen om vilken telefon det här är? Och i det skedet så sker det ju liksom ett glapp mellan den här oreglerade metoden och det som sen blir någonting som sker inom ramen för en rättsprocess. Det andra problemet är ju att även om man skulle konstatera att polisen har använt en metod som saknar lagstöd i den utredande delen eller i underrättelsedelen av det här, så har vi fri bevisprövning i Sverige. Alltså du får lägga fram vilka bevis du vill som polis och det är upp till rätten. Rätten får beakta vilka bevis man vill och det är upp till rätten att värdera om någonting i det här skulle påverka till exempel rätten till rättvis rättegång på ett sådant sätt att det undergräver, vad ska man säga, rättvisans i processen. Men i regel så får det ju inte den konsekvensen för att jag tror att väldigt få försvarsadvokater vet att ställa frågorna. Och skulle det komma fram så skulle rätten nog antagligen värdera att jo, fast vi har ju gott om annan bevisning som kan ligga till grund för det här. Men skulle vi flytta det här och så skulle vi säga att ja, men vi befinner oss i ett land som Tyskland till exempel där man har en helt annan hållning mot det här, att om bevis har inhämtats på basis av uppgifter som har hämtats på olaglig basis, så att säga, då får man inte använda det. Alltså det finns och även i amerikansk, man känner igen det här från amerikanska polisfilmer, att om man har gjort en olaglig husrannsakan så kan man inte använda det som har hittats i den här husrannsakan. Och på det planet skulle man då säga att ja, men om man har använt en IMSI-catcher utan stöd i lag, man har fått reda på vilken mobiltelefon som används, sen riktar man en helt lagenlig avlyssning av den telefonen, då skulle man ju ändå säga att ja, men det här baseras på ett i grunden liksom felaktig metod, så att säga. Men så har vi inte i Sverige, utan vi måste göra en allmän värdering, eller domstolen måste göra en allmän värdering om det här är en rättvis rättegång på det hela taget. Och då finns det liksom inte så starka incitament att inte använda en metod som skulle kunna vara problematisk utifrån legalitetsprincipen. Och sen ska jag ju säga, jag vet inte i vilken utsträckning de här används, jag vet inte hur man använder dem, jag vet inte ens vilken modell de använder, jag vet bara att offentliga utredningar har konstaterat för många år sedan att det finns en ganska omfattande användning av de här. Men när jag frågade Polismyndigheten 2016 så fanns det ingen rättsutredning, det fanns inga inköps, liksom inga dokument som visade någonting om det här annat än den här interna regeln som sa att man fick använda dem. Så det är lite svårt att veta. Och i viss mån kan de ha, ja, det är svårt att veta helt enkelt.
Men på vilket sätt tänker jag då kan man som individ eller ja, jag tänker vem som helst egentligen i samhället att ifrågasätta just den användningen? Det känns ju som att det blir rätt omöjligt om inte domstolen ifrågasätter det och självklart inte alltså en enskild individ.
Ja, men det är svårt och det här är problemet med många av de här metoderna som används i hemlighet, alltså typ hemliga tvångsmedel. De är per definition hemliga. Det är svårt att få insyn. Det är svårt som individ att göra särskilt mycket. Jag tror att om vi lär våra jurister att ställa de här frågorna om framtida försvarsadvokater blir bättre att nysta i det här och dessutom bättre på att använda rättighetsskyddet som ett argument för varför det här kan vara problematiskt, ja, men då kanske kan få en viss effekt. Det jag skulle vilja se är väl kanske att man har en bredare och mer ingående tillsyn av polisens verksamhet. För nu är vi har ingen särskild tillsynsmyndighet för polisen som myndighet, utan vi har särskilda tillsynsmyndigheter för vissa typer av tvångsmedel eller vissa typer av behandling av personuppgifter och sånt. Men den här typen av teknik faller lite mellan stolarna så att det finns ingen som liksom riktigt har mandat att börja gräva i det. Men skulle vi ha en särskild tillsynsmyndighet som mer förutsättningslöst kunde granska polisens arbetsmetoder så skulle det finnas en annan möjlighet att göra någonting då. Men det är lurigt.
För du har ju bland annat skrivit om att polisen implementerat IMSI-catchers, vilket du också berättat. Men sen har du ju också sagt att det har visat sig strida mot Europakonventionens och EU-rättens krav. På vilket sätt skulle du säga att det står i strid med EKMR och EU-rätten?
Ja, alltså när det gäller EKMR är det ganska enkelt eftersom för att få använda ett integritetsskydd För att få göra integritetsintrång av den här naturen och använda metoder som innebär intrång i den personliga integriteten, så måste det finnas ett tydligt förutsägbart lagstöd med begränsade beslutsbefogenheter som tydligt avgränsar när och hur den här metoden får användas. Problemet är att när man tittar på de utredningar som har gjorts av IMSI catchers och hur den användningen har motiverats inom polisen, så har man lutat sig mot att etern är fri, att liksom den här typen av teknisk metod är oreglerad. Men det skulle jag säga är en felaktig föreställning, för det man gör är ju att man går in och avlyssnar kommunikationer eller liksom tar del av uppgifter som färdas i ett elektroniskt kommunikationsnät. Den typen av uppgifter är skyddade av unionsrättsliga dokument, alltså e-privacy-direktivet till exempel, som gör att man även där säger att ja, men den här typen, all typ av avlyssning eller interception av kommunikationer måste ha lagstöd. Sen beroende på hur den här metoden används och vilken typ av teknik man använder, så skulle man kunna argumentera för att det även strider mot lagen om elektronisk kommunikation, för att man liksom, där finns det också vissa bestämmelser som är tänkta att skydda liksom alltså kommunikationshemligheten. Så att det finns en rad olika liksom problem i den argumentation som användes för ganska många år sedan när man försökte säga varför det inte fanns lagstöd för det här. Men det är ju inte bara så att jag har konstaterat att det här strider mot Europakonventionen, utan det har ju liksom pekats på av flera offentliga utredningar genom åren som har pekat på att ja, men om vi använder den här så måste lagstödet förtydligas, för det håller inte. Det är bara det att det har inte skett och det fortsätter att inte ske. Så att, ja.
Men ser du att det finns någon positiv utveckling av hur det kan komma att alltså lagstiftas, eller tror du att det ligger långt ifrån i tid?
Det är svårt att säga. Jag tror att om någon tillsynsmyndighet skulle få för sig att titta på det här lite närmare, JO eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, det faller lite grann utanför deras mandat, men jag tänker mig att de skulle kunna titta på det ändå. Eller integritetsskyddsmyndigheten, alltså IMY, då kanske det skulle få någon snurr. Men jag har lite svårt att tro det. Jag känner inte heller att det är en fråga som är superprioriterad i vad ska man säga, den politiska diskursen kring brottsbekämpningen. Så tror jag inte att ytterligare liksom reglering och att begränsa polisens användning av ett verktyg i underrättelseverksamheten kanske inte är prio ett just nu rent politiskt i rådande klimatet. Så att jag är inte så hoppfull att det kommer att ändra särskilt mycket.
Men utifrån vad du berättat nu så känns det som att en lagstiftning inte spelar så stor roll i detta sammanhang. Men tycker du att det är viktigt att vi har en lagstiftning på området?
Absolut, jag tror att det är väldigt viktigt att vi har lagstiftning. Jag tror lagstiftning kan göra väldigt mycket, och det ser man ju på alltså den betydelse som dataskyddslagstiftning har haft. Alltså att det helt plötsligt så är en massa otyg som helt plötsligt blir föremål för reglering och som där det styrs upp. Det kommer nya rutiner, man professionaliserar sin användning av vissa typer av uppgifter, man sorterar bort det onödiga. Det kanske inte löser alla problem, men det har ganska stor betydelse. Jag tror ju att när det gäller hemliga tvångsmedel så finns det liksom två starka kort man kan spela. Man kan göra en väldigt tydlig reglering och sen kan man utsätta det för ganska hård och tydlig tillsyn. Det är liksom det som man kan göra givet hur svårt det är att ha fullständig transparens. Så man måste ha, i och med att vi som medborgare inte kan se vad som händer, journalister kan inte se vad som händer, så blir det ju mycket som sker inom myndigheterna, och då måste vi ha andra tillsynsfunktioner som kan gå in innanför sekretessen och titta på vad som händer, och de tror jag kan ha ganska stor påverkan. Men sen är det, tror jag, rättsprocesser som kan ha betydelse, och det ser vi ju på både på EU-nivå och Europakonventionsnivå, att när det kommer liksom prövningar och reglerna, eller förutsättningarna eller rättighetsskyddet konkretiseras i en viss kontext, så får det genomslag. Det är en eftersläpning, det kan vara fortfarande liksom brister i hur man lever upp till det, men jag är ganska optimistisk kring, vad ska man säga, rättens möjligheter att hävda sig. Det är bara det att den inte är supersnabb och den är inte 100% effektiv, men den har betydelse. Annars skulle vi ju bara kunna ge upp och gå hem, tänker jag.
Ja, och sen så tänkte jag samtidigt fråga vilken typ av inverkan du tycker att det här har på hur maktbalansen ser ut mellan staten och den enskilda individen när sådan teknik används.
Ja, alltså det kan ju ha stor betydelse, men jag skulle säga att det beror så mycket på vem du är. Det är väldigt lätt för personer att säga att ja, men de här typen av åtgärder drabbar inte mig, jag har rent mjöl i påsen och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns en helt batteri vad ska man säga, sätt att distansera sig från det och inte tycka att det är ett problem. Och det är väl en helt legitim åsikt, tycker jag, att man ska ge effektiva verktyg till brottsbekämpande myndigheter. Det är inte där problemet ligger, utan det jag menar är väl att i den mån vi tillåter den här typen av metoder att existera utan tillräckliga rättssäkerhetsmekanismer så är det ett så finns det två problem. Det ena är att vi liksom säljer ut vissa gruppers rättigheter på bekostnad, alltså för att vi inte bryr oss helt enkelt. Vi tycker inte att vi är drabbade och då ska vi inte engagera oss i det här. Och det påverkar liksom maktbalansen som det är nu mellan vissa typer av, ja, men vissa grupper i samhället och staten. Men på längre sikt så finns det ju de här verktygen kvar och är de inte tillräckligt reglerade kan de ju användas mot andra än de som vi nu tänker på, liksom de kriminella, utan de ligger ju där och väntar på att man hittar andra sätt att använda dem. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att ha en fungerande balans mellan individ och stat för att det här inte ska liksom eskalera och leda till missbruk på längre sikt. Och på kort sikt så är det ju så att även om man tycker att man har rent mjöl i påsen så tänker jag att det beror väl mycket på vilken fantasi du har om hur andra kan välja att liksom, ja, eller vilken fantasi man har om hur samhället kan förändras helt enkelt.
Ja, jag tänkte, det kanske är ett annat spår helt enkelt, men jag tänkte bara kolla om teknologin och att det inte finns någon lagstiftning i detta området, att det kan påverka både liksom de offentliga intressena, vilket vi nu har pratat om, men även privata intressen och privata aktörer, om de genom att det inte finns någon lagstiftning också kan använda sig av den teknologin.
Ja, absolut. Och där ska man väl säga att statliga myndigheter på gott och ont är ju väldigt reglerade. Och det är ju liksom, det finns ju någon slags tanke om att ja, men om vi inte har ja, men det finns ju ofta ett önskemål att kunna använda ny teknik när vi inte har några specifika regler, så måste vi skapa regler så att vi möjliggör användande av AI eller automatiserat beslutsfattande. Och det innebär ju också att offentliga myndigheter hamnar lite grann efter. Alltså det blir lite sådär, i bästa fall så ber de om lov innan de börjar göra någonting. Men när det gäller privata aktörer så är ju motsatsen sann. Då är ju någonting tillåtet tills det är förbjudet. Och där kan du få väldigt stor påverkan. Det är inte fokus i min forskning, men jag tror ju att liksom problemen är ju på flera sätt större i användningen av det här i privat verksamhet, för att där kan ju insynen vara begränsad på samma sätt. Det är bara de här företagen som vet vad de egentligen gör. Det kan få konsekvenser för dig i och med att uppgifter om dig säljs och köps på en marknad. Det kan påverka vilka priser du får betala för vissa produkter. Det kan påverka dina möjligheter att få jobb hos arbetsgivare som kollar upp dig. Så att privata aktörer har ju, de har ju ett större handlingsutrymme. Och problemen kan vara större där. Men utifrån mig, från mitt perspektiv som konstitutionell rättare, så brukar jag fokusera mycket på de offentliga aktörerna.
Men kunskapen om teknologin är ju som sagt begränsad. Mycket begränsad för enskilda individer, men även liksom offentlig verksamhet och liknande. Och inte minst i rättsvetenskapens värld. Tror du att lagstiftningen eller området överlag hade sett annorlunda ut om vi hade förhållit oss på ett annat sätt? Och om vi hade haft liksom större kunskap inom detta området?
Ja, alltså jag tycker nog, alltså jag tycker att det finns väldigt många som har bra kunskaper inom rättsvetenskapen och i andra forskningsområden också om, vad ska man säga, risker och möjligheter och så rörande ny teknik. Det är ju även där lite så att det finns några som håller på med det och sen så tycker alla att det ligger lite för långt in i framtiden. Det här känns som science fiction, varför håller ni på med det här? Och sen kommer tekniken och så börjar folk intressera sig lite för det. Och sen så kommer någonting, om vi tar AI-området, så kommer den här ChatGPT. Och helt plötsligt så är det enda som folk pratar om. Och då skulle jag säga att då brukar det dyka upp ganska mycket folk som visar sig kunna ganska mycket om det här. Det är bara det att innan det här blir liksom konkret och nutida och det känns som att det faktiskt har påverkan, så är det inte så många som frågar vad de vet eller vad de har att säga. Så att jag tror att det finns kunskap. Jag tror att vi kanske inte alltid är så bra på att nå ut och ibland kan vi vara lite som forskare då, om vi förhåller oss till den sfären, kanske lite, vi nöjer oss med att göra vår forskning och hoppas att någon ska läsa den, men ibland kanske vi borde göra oss hörda lite mer. Men sen är det också så att det är precis som mycket annat, att rätten släpar efter lite grann. Man måste se vad problemen är. Vi kanske kan hypotesera om att det finns vissa problem, men det visar sig vara helt andra som blir verklighet. Och där måste man ju ha någon slags ödmjukhet för att vi måste komma ikapp med kunskapen. Vi måste liksom titta på fenomenen, vi måste undersöka dem. Det tar tid att göra vetenskap och ta fram kunskap. Det går fort att tycka saker, men det tar tid att ta reda på hur det ligger till. Och det får vi leva med.
Jag tänkte även fråga på vilket sätt den här typen av teknologi egentligen påverkar demokratin och om du skulle säga att det finns en fara för demokratin om utvecklingen fortsätter som den gör.
Ja, nej, men det skulle jag väl säga. Ja, det beror också på lite grann hur man definierar demokrati. Jag personligen har jag skrivit lite grann om problemet, alltså kopplingen mellan legalitet och demokrati. Det vill säga att idén är att vi ska ha förutsägbara regler. Och det är bra för individen, då vet man vad man har att förhålla sig till. Det är bra för myndigheterna, för då måste de förhålla sig till de reglerna. De kan inte göra andra saker. Alltså, så länge man är tydlig och klar med vad som gäller så är det ju bra för rättssäkerheten och bra för som säga, maktbegränsningen. Så. Men det finns ju en annan aspekt av det där, att om vi har teknikneutrala regler eller någon regel som är oklar rörande om man får använda IMSI catchers eller om man får använda AI, då är det ju inte helt säkert att lagstiftaren riktigt vet vad det här kommer att innebära när man stiftar lagen, för man kan inte liksom förutse effekterna. Och då finns det ju en risk att rätten så som den ser ut och de effekter som det får i praktiken inte har någon koppling till demokratiska överväganden. Det är ingen lagstiftare som har suttit där och tänkt att den här myndigheten kommer att använda AI för att bearbeta den här datan som leder till omfattande diskriminering. För att tekniken kanske inte ens fanns när lagen skrevs, men det kan också vara så att man skrev den så pass generellt att man öppnade för den här tekniken utan att riktigt mena det. Och då menar jag att det finns en risk att det som händer i samhället och det som myndigheterna gör inte riktigt är förankrat i någon slags demokratiskt beslutsfattande. Så att förutsägbarhet och tydlighet i lagstiftningen påverkar också lagstiftarens möjligheter att förutse effekterna av lagstiftningen. Och det tycker jag personligen skulle vara bra om våra demokratiska lagstiftare liksom visste vad de gjorde när de stiftade lag. Och då krävs det en viss mått av tydlighet och klarhet och förutsägbarhet.
Men om vi går över till kanske de mer positiva aspekterna med användningen av nya teknologier. Tycker du att det finns några? Det kändes kanske lite negativt under diskussionen, men finns några positiva aspekter skulle du säga?
Ja, alltså det finns ju uppenbara positiva effekter, annars så hade inte den här tekniken implementerats överallt. Jag tror att vi har blivit vana vid att det ska gå fort att kontakta myndigheter, det ska vara lätt att begära, ansöka om bidrag, sjukanmälan, liksom få ersättning från Försäkringskassan, deklarera elektroniskt med sms eller vad man nu vill göra. Vi har ju liksom byggt upp en förväntan på våra myndigheter som egentligen bara kan, vad ska man säga, de kan bara leverera på den om man använder de här liksom verktygen. För vi har förväntningar om att det ska gå fort och att det ska vara effektivt. Vi har inte en statsbudget som tillåter att vi ska kunna göra allting manuellt. Så att snabbheten och effektiviteten i mycket av det som man nu gör genom mer eller mindre automatiserade processer är liksom en förutsättning för den moderna statsförvaltningen. Så att det är liksom uppenbart att det finns positiva effekter. Och när det gäller brottsbekämpning så är det ju så att vissa typer av brott skulle man inte kunna utreda utan vissa typer av övervakningsmetoder. Så att jag menar, det finns massor av positiva effekter, men de positiva effekterna har alltid med sig liksom, negativa följdverkningar. De kan vara stora, de kan vara små, men det är ju, vad ska man säga, det är ju viktigt att de inte går förlorade. Jag tror att det, från forskningens sida så ser jag det som att det är en grunduppgift att gå in i det med ett kritiskt förhållningssätt. Det innebär inte att man bara ska leta efter problem, men det innebär att man ska inte liksom gå in blåögd och tänka att det här kommer att bli bra, utan man måste liksom vara öppen för liksom de konsekvenser det här får. Och särskilt som jurist så tänker jag mig att forskningen är ju en av de liksom delar av rättssamhället som kan gå in i det här utifrån lite friare förutsättningar. En domare kan ju ha ett kritiskt förhållningssätt och liksom se till konsekvenser för rättigheter och liksom rättssäkerhet, men de kan bara göra det inom ramen för ett fall. Som forskare så är man fri att ställa lite större frågor och liksom lyfta lite bredare problem. Och det är därför jag är så negativ som jag är. Det är en yrkesskada, tänker jag mig.
Ja, men jag tänker, finns det någon utveckling du önskar se i detta område? Är det något du har lagt liksom ett extra öga på som du önskar dig gällande en utveckling just här?
Alltså jag tror att den är på väg. Vi har ju en EU, vad ska man säga, ett regelverk på EU-nivå om AI till exempel som jag tror kan bli väldigt viktigt. Det beror lite grann på den slutliga utformningen av det. Jag tror att det kan bli väldigt intressant att följa, även om det är svårt att förutse exakt vilka effekter det kommer att få. Jag tror att det kommer en större och större medvetenhet om, vad ska man säga, de problem som vissa av de här nya teknikerna innebär i samhället i stort. Och jag tror att i takt med att de lyfts upp så kommer också viljan att hantera dem utifrån ett politiskt perspektiv att bli större. För jag tror att idag är det är inte så att man från politiskt håll tycker att det är bra om vi har algoritmisk diskriminering, utan det handlar ju om att man kanske inte riktigt ser vilka problem som finns och att de problem som finns kanske inte lyfts upp till ytan så att de påverkar den allmänna opinionen så att vi kan få genomslag politiskt för det, så att säga. Så jag tror att det finns ganska mycket, ska man säga, hopp om att vi ska kunna reglera och hantera de här frågorna på ett bra sätt. Men det är ju lite grann en dragkamp mellan teknikutvecklingen och liksom försöken att hantera och reglera det innan den springer iväg alldeles för mycket. Och så har det ju varit tidigare också med olika tekniker.
Ja, nej, men jag tycker att detta är jättespännande och jag har verkligen fått en jättebra insikt i hela arbetet och det finns säkert jättemycket mer att få nytta av i detta området och mycket man troligtvis inte har bra koll på ännu. Men finns det något mer du skulle vilja lägga till eller som du tycker att vi borde liksom säga?
Ja, alltså jag tänker så här, om man tänker sig att en lyssnarkrets är i stor utsträckning jurister, så tänker jag mig att jag tror att det kan vara svårt att verka som jurist i framtiden om man inte har en grundläggande förståelse för hur, vad ska man säga, AI och algoritmiska verktyg påverkar den juridiska tillämpningen. Om det är från hur man letar information, vilken information man väljer ut när man gör en rättsutredning, till vilka argument man lägger fram, till hur man tror och förväntar sig att domstolen ska tillämpa de här. Så att jag tror att det är viktigt att man ser det här som ett område som inte bara är liksom ett rättsområde. Jag tänker hålla på med fastighetsrätt, jag bryr mig inte om AI, utan att man ser det mer som någonting som kommer att genomsyra juridiken under många, många, många år framöver, och att man ser det som en liksom mer en generell kompetens, ungefär som ens förmåga att ja, den juridiska metoden i stort, så att säga. Så att jag tror att som jurist tidigt försöka förstå och sätta sig in i vad de här teknikerna betyder och vilka negativa följdverkningar de kan få och vilka positiva egenskaper de har. Det tror jag är ganska viktigt om man ska liksom verka som jurist i framtiden, vilket jag förutsätter att många kanske kommer att göra.
Ja, men det låter som ett jättebra tips och något jag och förhoppningsvis många fler också tar till sig. Men då samtidigt nu så börjar vi närma oss slutet av dagens podd. Och därför vill jag fråga om du skulle vilja säga till eller säga något mer till våra lyssnare innan vi avrundar.
Nej, tack för att jag fick vara här. Det var väldigt intressant.
Ja, men
Ha
tusen tack för att du fick vara med också.
en bra dag. Precis.
Tack så mycket, detsamma.
Tack, tack.
Ja, tack så mycket. Men då får jag tacka dig, Marcus, för att du ville vara med under dagens avsnitt av JP Samtalar. Och jag hoppas också att alla ni som lyssnat har lärt er lika mycket som jag har gjort idag. Och stort tack!
Tack.